här predikan. Jag säger er, jag skulle inte stå här idag om inte det vore för det vi har fått höra. Det är genom nåd som vi är frälsta. Det är inte genom gärningar som vi kan närma oss Jesus. Det är inte genom gärningar som vi kan komma inför Guds tron. Det jag står här för att han älskar oss först. Det är han som har älskat oss först. Om jag inte hade landat i det när jag förberedde den här predikan så hade jag bara legat på golvet slagen. Nåden! För det är den som ligger till grund för det här som jag tänker dela med oss idag. Och det är det som jag har brottats med i mitt eget liv när jag har funderat kring den här texten. Bett kring den här texten. Nåden, nåden, nåden. För i den här predikan så ligger en utmaning. Och utan nåden så blir utmaningarna bara krasch, boom, filibambang, ner i marken. Det är nåden. Det är nåden. Och det är så underbart att få känna när man förbereder en predikan och det börjar liksom göra ont igen. För man ser på sitt eget liv. Och så kommer de här ljuva nåden. Nåden. Icke genom någon gärning. För det jag ska predika om idag, det är att förvalta Guds hemligheter. Och när vi ska titta på det här att vara förvaltare av Guds hemligheter så behöver vi ju titta på förebilder också i Bibeln. Och Bibeln är sprängfylld med förebilder som visar på ett liv av förvaltarskap. Och du kan vara lugn. Idag kommer det inte handla om förvaltarmiljö. Det är jätteviktigt, men det är inte det jag menar när jag menar förvaltarskap. Guds hemligheter. Förvaltare av Guds hemligheter. Och en av de förebilderna som jag vill vända vår blick till, det är Paulus. Och jag vill vända oss till första Korinthierbrevet, och det är kapitel 4 och det är vers 1-2. Där hos Paulus kommer vi att hitta en bra förebild när det gäller det här med förvaltarskap. Där i första Korinthierbrevet kapitel 4, vers 1-2 så står det så här. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. De två verserna är vad jag tänker ta min utgångspunkt eller min språngbräda idag. Och här kommer jag att visa två olika församlingar skulle man kunna säga. Och hur vi förvaltar Guds hemligheter. För det är ju ändå så. Att vi har fått något helt fantastiskt att förvalta. Det Anna-Mia läste. Vi har fått något helt fantastiskt att förvalta. För att vi behöver ju titta på. Om vi ska titta på Paulus när han säger att han är en förvaltare av Guds hemligheter. Då behöver vi ju titta på. Vad är Guds hemligheter? Vad är det Paulus tänker på när han tänker att han är en förvaltare av Guds hemligheter? Vad är det specifikt han menar? Och jag har försökt att sätta mig in i det så gott jag kan, så långt jag kan komma. Så ser jag att allting pekar på att när Paulus pratar om att förvalta Guds hemligheter så handlar det om evangeliet. Det handlar om evangeliet. Om den uppstående Kristus. Om den korsfäste och uppstående Kristus. Om att den som tror på Jesus Kristus blir frälst. Hans frälsningsplan. Alltså oavsett hur du och jag känner. Och jag känner mycket när jag tittar till exempel på min mamma, på mina kompisar, på världen. Oavsett hur vi känner så är Guds hemlighet att den som tror på Jesus, den som bekänner Herren Jesu Kristi namn ska bli frälst. Så oberoende av dina och mina känslor. När vi tänker på människor som inte bekänner Jesus Kristus som Herre, så är det det som är Guds hemlighet. Den som tror på Herren Jesu Kristi namn ska bli frälst från någonting till någonting. Det är det som är hans hemlighet. Det är det som är Guds hemlighet, är glädjebudet om Jesus Kristus som den enda sanningen och enda vägen till Gud. Och den går genom bekännelse och tro. Det är evangelium som är Guds hemligheter. Och allt det här fast vi inte förtjänar det. Allt det här fast vi inte förtjänar det. För vi sviker. Vi ljuger. Vi är giriga. Vi är själviska. Och mycket, mycket mer än så. Men detta tog Herren Jesus Kristus på korset. En gång för alla. Det är Guds hemligheter. Paulus beskriver det så här i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 8-15. Där har jag läser ifrån Folkbibeln 15:s översättning. Och då har de satt en rubrik. Kristus är trons grund. Se till att ingen rövar bort er. Med sina tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Amen! Ni som var döda på grund av era överträdelser, era omskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss för alla överträdelser och strykit ut skuldebrevet som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förvisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Åh! Jag river, alltså känner ni inte vilken grej? Vad är det handlar om? Jo, det handlar om detta. När vi pratar om Guds hemligheter. Eller vi sticker iväg till första Johannes brev. Kapitel 4, vers 15. Det är så underbara versar. Det är sån trygghet. Det är sån glädje. Lyssna nu. Den som bekänner att Jesus är Guds son. Och lyssna nu. I honom förblir Gud. Förblir Gud. Vilken nåd. I honom som bekänner förblir Gud. Vilken nåd. Och så går det vidare här. Och han själv förblir i Gud. Förblir den som bekänner Guds son. Gud förblir i den. Och den förblir i Gud. Alltså det är så fantastiskt. Här ligger nåden. Förblir. Förblir. Det här är Guds hemligheter. Det här är vad Paulus menar när han menar att han är en förvaltare av Guds hemligheter. Det här som ingen mänsklig hjärna har kunnat konstruera eller komma på. Ingen mänsklig hjärna kan uppenbara det för dig och mig. Utan det är den helige ande som uppenbarar detta. I frälsningsögonblicket så är det den helige ande som är verksam och som uppenbarar detta. Det är inte evangelisten, det är inte människan, det är den helige ande som du kommer med som uppenbarar det här så att människor kommer till tro. Det här är hemligheten. Och med allt det här liksom underbara i ryggen som vi får ställa oss på, så tänker jag nu visa två olika typer av förvaltare och hur de förvaltade de här hemligheterna. Vi ska börja med att titta hur man förvaltade dem i församlingen i Korint. Den här församlingen var hårt utsatt. De kämpade. De slet. De hade varit tända. De hade varit brinnande. Men någonting händer. Det blir en splittring i församlingen. Och miljön runt omkring församlingen i Korint är stenhård. Stenhård mot de kristna. Mot de som bekänner sig som troende. Och för många av de kristna i Korint så blev det här för kämpigt. Det blev för jobbigt. Det blev för svårt att stå emot. Världens sätt att leva, tänka och tycka, frestelsen att kliva in där, blev för många för stor. Så de tog aktiva steg ut ur de här hemligheterna och började ägna sig åt annat. Det kunde handla om sättet att leva, till exempel. Och det är inte det jag tänker fokusera på nu, men det finns ändå en koppling mellan sättet att leva och hur vi sen vågar stå upp för Guds hemligheter. Jag kommer till det om en liten stund. Och här så läser vi lite längre fram i brevet att det fanns till och med som ett exempel i Korintsebrevet, så lockande den här världen var, så att det fanns en man som levde med sin fars hustru samtidigt som pappan fortfarande levde. Alltså så långt hade det gått. Så långt hade det gått i sättet att leva, i frestelsen att lämna någonting och leva. Och det här mycket, mycket mer. Och fortfarande så var ju hustrun gift med fadern dessutom. Mycket mer kan vi läsa om när vi fortsätter längre in i brevet. Och då är det så här, och det är det jag menar. Om jag inte klarar av att leva rent. Alltså i det ögonblick jag faller, eller i det ögonblick jag väljer att titta bort från bibliska sanningar och leva i på något annat sätt. Det är då som jag öppnar upp mig också för att släppa hemligheterna om Kristus. Det är där jag också märker hur lätt det är att börja tänka andra tankar om hur människor blir frälsta, hur vi kommer till tro och så vidare och så vidare. I det läget jag börjar leva liksom i världen, det är då som jag får jobbigare och jobbigare och stå och motivera Jesus som vägen, sanningen och livet. Det är då min bekännelse inte riktigt är lika tydlig när det gäller Guds hemligheter. Det är då jag börjar svänga med Guds ord på något sätt för att rättfärdiga mitt sätt att leva. Och det är då också jag börjar med de här formuleringarna. Ja, men alla kanske inte behöver Jesus för att bli frälst. Det är oftast i det läget när jag har lämnat också det rena livet, om jag får säga så. Det är då som jag är vidöppen. Det är då som jag är vidöppen också och börjar blanda in det här med att hemligheten om Jesus Kristus, att evangeliet kanske inte riktigt är sant. Det kanske går lika bra med Allah. Det kanske går lika bra med den här energistenen. Vad vet jag? Det kanske går lika bra med att tro på tomten som en frälsare. Det kanske går lika bra att tro på det här bordet som någonting heligt som vi ska dyrka. Det kanske går lika bra. Det är där. Och allt för att man inte orkade förvalta Guds hemligheter längre. Man orkar inte stå emot. Och så börjar man tänka världsligt istället för andligt. Det var också i det här läget som några i församlingen i Korint började se ner på de här galningarna som fortsatte att stå upp för Jesus Kristus som vägen, sanningen och livet. Det var här som några människor började tycka sig som visa och säga just, ja men hallå, Man kan väl lika gärna bli, vem är vi att säga att Jesus Kristus är vägen och sanningen och livet? Ni vet de här som känner sig som visa, som börjar tycka att man är galen om man står fast vid evangeliet. Att nej, det är bara genom Jesus, bara genom Jesus. Ja, men du är väl inte riktigt klok? Den här tidsandan som vi lever i idag. När du blir utpekad för att du tror att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är nog bara en liten taste av vad de i Korint kände på den tiden. Vi har också människor som står upp i kristenheten som börjar kalla oss för dårar. Vi som vågar säga att ja, men det här är Guds ord. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jag kan riktigt höra hur Andrykos, och det är ett påhittat namn, jag hittar ingen Andrykos i Bibeln, men nu får vi tänka oss in hur det var där. Jag kan riktigt höra hur Andrykos från Korint höjer sin stämma för att urskuldra sitt sätt att leva och sitt sätt att mjuka upp Guds hemligheter, alltså evangeliet. Jag kan riktigt höra hur Andrykos säger, ja, jag kan inte säga med säkerhet att Jesus är vägen, sanningen och livet. Var och en kanske har sin egen väg. Jag kan höra honom fortsätta säga, man behöver ju inte följa allt som står i skrifterna. Jag kan höra honom säga, ja, men lika fundamentalistiskt som den där Paulus. Vad är det för en galning som springer omkring och predikar att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och så springer omkring och ber för sjuka. Vad är det för en galning? Vad är det för en fundamentalist? Kan inte han lugna ner sig lite? Det blir så jobbigt för mig som också är kristen. Jag kan riktigt höra hur de här rösterna höjs. Man behöver ju inte följa allt som står i skrifterna. Och så hör jag hur han liksom får världens kvittens av sin arbetskompis Theodifus. Som säger så här. Ja du Andrykos, du är ju inte som andra kristna du. Du är ju normal. Va? Jag kan riktigt höra. Och jag kan höra hur Andrykos liksom växer. Ja, men jag är ju normal. Jag är ju vis. Jag är ju klok. Jag kan riktigt höra hur han känner det och vänner. Jag har känt den känslan på min arbetsplats. Jag har klantat till det ibland på min arbetsplats så folk har sagt, ja men Kjell, du är ju normal. Och det gör så ont i mig. Och det handlar inte om att vi ska springa omkring och peka finger. Jag har en newsflash. Du och jag som kristna är inte kallade att springa omkring och peka på icke-kristna hur de ska leva sitt liv. Finns inte i Bibeln. Det är inom församlingen som vi ska prata om det här. För Bibeln är skriven till de kristna. Världen har brutit udden av både evangelium och det här med att leva med Jesus i centrum. Det var vad som hände i Korinth. Och Paulus menar att det här sättet att förvalta Guds hemligheter är uruselt. Han hymlar inte. Han drar till med en ironisk storslägga när han säger då med ironi i vers 9 och 10 i Korinthierbrevet då. Så drar han till med den här storsläggan. Vi. Och då pratar han om han och hans kompisar som står upp för Guds hemligheter. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Alltså, det här är ironi. Det här är ironi. Som han vänder mot dem. De känner sig starka i världens sätt att tänka, leva. Det här är ironi. Men så ska vi se på hur man förvaltade Guds hemligheter i apostlagärningarna. I den tidiga församlingen. i det tidiga, ljuvliga, kanske man kan säga då, tiden efter Jesu död och uppståndelse. Och han har visat sig för dem, han hade visat härligheten för alla de här apostlarna. För där utspelar sig ett helt annat scenario. Ett helt annat scenario. Församlingen är ny. Och apostlagärningarna beskrivs ju mycket med fakta. För det var ju Lukas, läkaren, som skrev apostlagärningarna. Och jag måste ju säga så här. Att apostlagärningarna levde ju, alltså församlingen som den här riktar sig till. Eller den tidiga församlingen rättare sagt, förlåt. Levde ju i Jerusalem. Den tidiga församlingen lever ju i Jerusalem. Och där var det nog inte så enkelt att leva ut Guds hemligheter i tro, liv och bekännelse. Men så här förvaltade de det. I kapitel 2, det är kända versar, det är ju ingenting nytt här nu. Men från 41 och framåt en bit. De som då tog emot hans ord döptes. Och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödbrytelsen och bönerna. Och frukten kom över alla, och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemenskap. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde, och de delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. I andra översättningar så skriver man lät Gud. Här ökade. Men i andra översättningar så kan man skriva lät Gud, alltså låter Gud. Vad är det som skiljer dem från de kristna i Korint? Vad är det som skiljer dem från kristna i Korint? Ja, som jag sa innan, de här mötte motstånd, inte minst från Paulus, som då hette Saul. Han var ju en stenhård motståndare till det här gänget. Han var ju en stenhård motståndare till de här nya kristna. Han till och med stod ju efter deras liv. Han ville ju till och med döda dem. Så de hade det inte lätt. Hur kommer det sig att de förvaltade hemligheterna? För de inte bara talade evangelium. De levde evangelium. De evangeliserade genom sitt tal och genom sitt liv. Det fanns inget som var bättre eller sämre sätt att evangelisera på. Utan de gjorde båda. De levde Guds hemligheter. De levde i Guds hemligheter. De var raka, de var ärliga. De tog sitt förvaltarskap på största allvar. De stod upp för Jesus och evangeliserade i ord och i handling och i gärning. Ja, det är samma sak, handling och gärning. Och vad var det som hände? Jo, vi läser att när de gjorde detta, när de stod upp för Guds hemligheter i liv och i ord, så lät Gud människor komma till dem. Gud ökade församlingen. Och vad är det vi ser i Sverige och i världen? Församlingar som inte står upp för Jesus Kristus som vägen och sanningen och livet. Församlingar som viker sig, de minskar. Men församlingar som står kvar i budskapet, som står kvar i ordet, de ökar. Det är det vi ser där och det är det vi ser runt omkring oss i nutid. De som står fast vid budskapet om Jesus Kristus. De som förvaltade hemligheterna väl. Vi ser att de här var respekterade och omtyckta av alla. Trots att de var de här dårarna som var ute på gator och torg. Trots att de aldrig gömde sin tro. Trots att de levde. Så var de uppskattade av folket. Vad är det som sprids egentligen? Ja, men stick inte ut för då blir du inte uppskattad. Men här. Och då var det alltså återigen. Det var för trons hemligheter. De stod upp och stack ut. Det var inte det att de sprang omkring och pekade finger åt folk. Så ska inte du leva. Så ska inte du leva. Så ska du inte leva. Ni smutsiga människor. Nej, det gjorde de inte. De la sig inte i andra angelägenheter. Sådana som var utanför kyrkan. De stod upp för evangeliet. I Petrus brev så finns det en vers. Någonstans friciterat. Se till att ni inte blir förföljda för annat än Jesu Kristi evangelium. Och så står det, lägger inte i andra människors angelägenheter. Alltså de som inte är med på vägen. Vi ska bli förföljda för evangeliet, för Guds hemligheter. Inte för att vi går emot världens sätt att leva och så vidare och så vidare. Det är inte därför vi ska bli förföljda. Jag riktigt hör Fatma från Jerusalem säger till sin syster Fahima när hon tittar på den här församlingen. Tänk, jag har en kristen vän som står upp för budskapet om en som de säger Kristus. Att följa Jesus Kristus. Men hon dömer inte mig. Hon dömer inte mig. Hon umgås med mig. Fast hon kallar mig för avgudadyrkare. Så umgås hon med mig och hon dömer mig inte. Och hon blir inte avgudadyrkare själv. Hon står kvar i sin efterföljelse av Kristus. Jag kan höra henne säga, jag vet vad jag har henne. Hennes ord gör mig nyfiken. Hennes sätt att leva med de kristna gör mig nyfiken. Jag hör henne säga att hon är ärlig. Man kan känna att hon menar det hon säger. Jag hör att hon säger att vet du, hon har bett för vår kusin. Och vår kusin blev frisk. Jag hör hon säger, vet du, jag har hört att hon säger att hon ber för mig. Så här ser vi alltså, i den tidiga församlingen, ett helt annat förvaltarskap av evangeliet. Det är det som är helt annorlunda hur de förvaltar hemligheten om Jesus Kristus. Och jag ser att de återigen de fokuserar på att sprida frälsningsbudskapet. De springer inte omkring och sprider lagen. Varken in i församlingen eller ut bland hedningarna. Det är Guds hemligheter som de försvarar, lever i och lever ut. Så de här två förvaltarskapen hittar vi i Bibeln. Och jag kan bara dela med mig av dig. När jag är i det här förvaltarskapet i Korint. Och när jag tittar tillbaks när jag har varit där. Och förmodligen kommer att snubbla dit någon gång i framtiden igen. Då vill jag bara kräkas. Jag vill bara spy. När jag tittar på det. Jag vill inte. Men när jag känner att jag har fått vara med i det här förvaltarskapet. Som är i apostlagärningarna. Åh, vilket driv. Vilken glädje. Men oavsett om jag faller ner här nu då. Och sitter på jobbet och känner hur jag... Men hur förvaltade jag egentligen det här pundet nu då? Aj, 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 aj. Eller när jag är här och känner att åh, underbart. Så får jag aldrig släppa blicken om nåden på korset. Jag får aldrig, får aldrig blanda ihop mina misslyckanden med att Gud skulle säga nu får du inte vara med på resan längre. För du har misslyckats. Det kanske någons pappa sa en gång i tiden. Det kanske någons mamma sa en gång i tiden. Men Gud säger inte. Gud förskjuter ingen. Jag måste ha fokuset där. För den som tror. Den som bekänner Guds namn. I den förblir Gud. Så vi behöver ställa oss frågan. Du och jag. Vilken av de här två förvaltarmodellerna vill du och jag sträva efter? Sätta vår vilja till, vår inriktning till. Med nåden, med korset. Som stöd och kraft. Vi ber. Herre. Jag vill höja min röst för min egen del och för vem som vill stämma in i detta. Förlåt för varje gång som jag förvaltar Guds hemligheter på det sätt man gjorde i Korint. Herre, jag lämnar det nu inför dig. Herre, jag sträcker mig mot ett förvaltarskap av dina hemligheter som levdes i den tidiga församlingen. Jag vill. Herre, jag vänder mig mot korset. Och jag tackar för din nåd. Jag tackar för att du har älskat oss först. Jag tackar för att det är det som är förutsättningen. Tack för den hemligheten att den som tror på dig, den som bekänner dig, att du förblir i honom. Herre, vi tackar dig för nåden, vi tackar dig för kärleken. Att du älskade oss först, att du vill förmana och vägleda oss. Men du släpper inte taget. I Jesu namn.
Tack Kjell. Vi ska fortsätta med att sjunga tillsammans och vi öppnar upp förbönsstationen. Du kanske känner att det finns någonting som står i vägen för att förvalta på det sättet som Kjell beskrev. Det kan vara läge kanske att ta emot förbön för det, men såklart så behöver man inte ha något speciellt. Utan det är bara att komma och ta emot. Så ni som är förebedjare kan gå dit och sen kan vi sjunga tillsammans.